Hur stor Fight of the Night-potential sitter Hermansson och Branch på?
Noll, eftersom Gates och Barbosa är på korten.
Varför har Jack norsk flagga? Han är ju svensk. Är det för att han bor och tränar i Norge? Alltså, det riktiga sanningen är, det var för att han såg alla säsonger av Skam. Och sen så valde han...
Håll upp händerna och hooka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Där är det! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar klubbet i Kina i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Levaje.
Och Valdo Zapata.
Idag är Magnus Edenblad borta, så det är du och jag som håller en mallåda här.
Det är en bra låda att hålla i.
Eller hur? Ja. Det ska bli riktigt spännande. Och i vanlig ordning så har det varit jättemycket som har utspelat sig i helgen. Jättemycket som kommer utspela sig i helgen som kommer. Jag tycker att vi börjar direkt och diskuterar UFC-galan. Mm. Som gick av stapeln i lördags natt, eller natten till söndag. Anthony Pettis skulle kliva upp till weltervikt och ta sig an Steven Thompson, och det var huvudkortet. Det var 6 matcher totalt på det här kortet. Jag tycker vi börjar med den första, som var Macy Barber mot JJ Aldrich. Mm. Och Macy the Future, som endast är 20 år gammal, har gått ut med uttalandet att hon kommer bli en yngsta champion i UFC.
Ja.
Spännande. Jag tyckte först i början så tyckte jag kände som att Aldrich var en mycket bättre striken. Hon var mer kalkylerad i det hon gjorde. Det såg bara bättre ut, medans Barber kanske inte var världens strateg.
Alltså, jag håller med 100%, och jag törs säga med den ringa kunskap jag besitter i ämnet, Aldridge hade hela matchen i stort sett tills den tog slut. Hon var bättre, och hon var bättre så länge matchen utspelade sig kontrollerat och styrt. Hon gjorde en tabbe, Barber nappade på den och träffade, och där vände det. Sen var ju det lite det man har sett på Barber. Hon får ju blodvittring liksom, och då fäster det. Mm. Då avslutar hon. Det var ju fruktansvärt snyggt när hon väl gjorde det. Men om man ska säga så här, att Barber vann inte den här matchen, JJ Aldrich förlorade den. Det var mera det som skedde faktiskt.
Ja, och jag tycker också att det vi kunde se var, precis som du säger, hon har verkligen den här blodvittringen. Och det jag gillade med det var också hur hon vred upp volymen.
Direkt, ja.
Det var inte bara 1-2 och backa ut, utan då vred hon på volymen så pass mycket att till slut det blev bara för mycket. Ja. Aldrich fick inte en millimeter att återhämta sig.
Nej, nej, hon öppnade alla slussar. Men det var ju också ärligt talat, för att hon förstod att hon låg ju under rejält på domarsiffrorna.
Mm. Sen tycker jag ändå om hennes post-fight-intervju. Hon var ganska konkret med vad hon hade gjort för fel under matchen också. Det gillar jag ändå, att hon hade den insikten verkligen direkt, att jag har mycket mer att jobba på, jag måste ju fila på de här sakerna, jag måste bli bättre, istället för att bara stå I am the future, jag kommer ta bältet så här och så här snabbt, vilket vissa gör, men ja, de kanske missar också att jag måste bli ännu bättre på det jag gör.
Oh ja. Nej, men det tycker jag är snyggt, och det om något lovar ju för en bättre framtid. När man är 20 bast och inser att man inte är klar, då brukar man kunna bli riktigt duktig. Det är någonstans när man är 20 bast och det går bra och man tror att man är klar som du brukar ta slut snabbt.
Mm. Ja, får se om hon är framtiden eller inte. Mm. Tror du att hon kommer kunna bli den yngsta champion i UFC?
Både ja och nej. Det är lite beroende på hur schysst UFC vill matcha henne, om de gör en Ronda Rousey med henne eller inte. Eller va? Liksom, både ja och nej. Det handlar lite om matchning, styles make fights. De kanske slänger henne i ett varn och gör henne kämpmässigt med bra lottning, så att säga, väldigt tidigt. Eller så har hon lärt sig sin läxa och inser att det kanske är att bygga luftslott.
Mm. Ja, får se vad UFC vill göra. Jag tycker att huvudmatchen gick liksom lite samma spår.
Ja, exakt faktiskt. Ganska.
De är lite kopior av varandra. Anthony Pettis klev i alla fall upp med Wicklas. Haft problem med att ta sig lite till lättvikt. Han gjorde ett försök även till fjärdvikt, och det var väl en ganska katastrofal weight cut.
Ja, det gick så där.
Vad jag har hört efteråt också, hade han flygit upp i vikt. Han har gått upp ganska många kilo. Det kändes som att det där var kroppen som sa till honom att ge fan i att ta ner mig så här mycket till vikt nu. Han tog sig i alla fall an Steven Thompson. Steven Thompson hade väl 2 eller 3 förluster vid det tillfället. Han hade aldrig blivit avslutad däremot. Alla var domslut som inte hade gått hans väg. Några personer har varit nära. Tyron Woodley har varit nära. Darren Till var nära. Men de fick inte till det att gå hela vägen ändå och avsluta Steven Thompson. Första ronden, det var ju Steven Thompsons 100%. Han
ja, det var ju skott på ett mål. Sen skott på ett mål lite också eftersom så vi nosade på det innan. Pettis teknik och hans sätt att köra striking är, han kan inte tekniskt reda ut Steven Thompson. Han har inte verktygen för det. Så han gjorde faktiskt också enligt lite vad hans kapacitet är. Han åkallade den gamla latinamerikanen i sig, bet hårt i tandskyddet, satte upp 2 pelare till guard med sina armar, drog ihop magen, aktiverade bålen och gick framåt. Och fick käka rejält med läder och fotsula på grund av det. Men det satte också press på Steven Thompson på ett sätt som han är van vid att folk backar undan när han har träffat dem några gånger. Det gjorde faktiskt inte Pettis. Med det sagt, Pettis fick ju fruktansvärt mycket stryk och låg ju under på poäng. Fast jag tror inte han hade kunnat fightas matchen på något annat sätt heller utan att verkligen utveckla sin teknik liksom.
Nej, det är intressant i den här matchningen när den blev gjord, det som jag faktiskt glömde ta upp, det var ändå det att Duke Rufus är ju faktiskt själv en gammal kickboxare.
Ja, ja.
Och verkligen har utövat den typen av kampkonst i flera år. Så finns det någon som på något sätt skulle kunna hitta nyckeln till Steven Thompson, så känns det som att det borde kanske ändå vara Duke Rufus.
Fast han är ju kickboxare med taekwondo-bakgrund. Medans Steven Thompson verkligen kommer från poängkarate. Så att kickboxing för honom är ju full contact karate med glansig och prasslig bralla. Medan för Duke Rufus var det kanske med en fortfarande glansig bralla, men inte så mycket prassel och sidekicks, utan mera snappiga höga dubbelsparkar liksom.
I alla fall så var ju metoden där de hade sett var att när han skickade några slag till, han var redo på kontringen. Och det var precis det han fick upp, även han också i slutet på rond 2. Jag tror han handlade om 5 sekunder kvar där på
det
rond 2.
Det var efter den berömda.
Han skickade den och ja, det var ju en KO av dess like. Jag fick ju vibbar av Darren Till knockout där.
Ja, det var ju en Superman punch som släckte Thompson. De hade ju kunnat räkna dagar. Och även han, precis som Till, frågade ju, hans första ord var ju ett F-U-C-K. The fuck happened liksom. Han fattade ju noll i det.
Han lämnade faktiskt upp. Jag såg precis en video från sjukan med Steven Thompson där han också sa att han började först förstå var jag var när Chris Weidman är med mig backstage. Först då började jag fatta vad som hade hänt. Han sa att han började tyckte att jag ledde hela matchen, och sen vet jag att Chris Weidman stod där och sa ungefär att jag hade förlorat.
Ja, det säger lite grann.
Men då är det också, nu blir den stora frågan, vad blir här näst för Anthony Pettis?
Ja, det är inte helt tacksamt alltså, för att i den där viktklassen, den stilen som Pettis kör, är det ganska många som kan hantera. Det är inte så många som kan hantera Steven Thompson. Så att jag törs säga att jag är inte helt såld på Steven Pettis i den viktklassen. Vad ska han göra mot Woodley? Vad ska han göra mot, ärligt talat, mot Damian? Vad ska han göra mot Till? Vad ska han göra mot Masvidal? Alltså, han är lite liten där. Alltså, även om han trivs och mår bra och mindre weight cut. Men, och det är skillnad på storlek liksom.
Det verkar pratas lite om att han vill möta
Dos Anjos
igen.
Det tror jag på
däremot. Dos Anjos.
Ja. Och jag tycker Dos Anjos är för lite den för MV-klassen också. Så det tror jag på. De två kan få göra upp om vem som hade mest anledning till att gå upp en viktklass för högt.
Ja, verkligen. Och nu har ju faktiskt Dos Anjos också en match innan det här.
Exakt.
Men han har sagt att när den är klar så är han villig att möta.
Ja, men det är en rimlig match, tycker jag. Den är underhållande.
Hur tror du den går?
I den där vikten, jag tror Dos Anjos alltså.
Ja. Ja, alltså jag vill på något sätt säga Dos Anjos, men jag blir så osäker nu när man ändå såg att han lyckades göra det han gjorde.
Jag räknade
verkligen ut Pettis inför det här mötet med Steven Thompson, men han överraskade mig ordentligt.
Ja, men det har varit några sådana nu på slutet, men så här, hoppsan.
Han mot Masvidal då?
Nej, det är inte schysst.
Nej.
Det är inte schysst faktiskt. Det är förlöst. Det är roligt att säga efter att han släckt någon, men det är förlöst. Det kommer liksom inte vara... Masvidal kommer garva åt det. Om man kan ta till liksom, som är alldeles för stor för den där viklassen, man kan ta rena träffar och nedtagningar till, då garvar han åt Pettis.
Mm. Ja, vi får se vad som händer i den viktklassen, och som sagt, det är så mycket MMA-galor, det är så mycket UFC, och den här månaden har varit en kavalkad av massor av MMA. Jag känner redan att man börjar nästan glömma bort hälften,
ja,
som vi har sett, när man hela tiden försöker bara blicka framåt mot vad som komma skall. Vi vill däremot ta upp, vi missade faktiskt det förra avsnittet, Malin Hermansson skulle göra, har nu gjort debut i Bellator. Hon klev in i organisationen med två vinster, båda här från Sverige, en på Superior och en på Cage Warriors,
som vi kommenterade. Det var kul.
Hon förlorade sin debut, det var åkte dit på ett armlås faktiskt, som jobbade sin väldigt snyggt av hennes motståndare. Jag har för mig att det var i den första ronden, jag kan ha fel, det kan vara i andra också. Nu i alla fall debuten gjord, och ja, när man åker på sin första förlust så får man också en möjlighet att verkligen gå igenom och titta vad man behöver förbättra inför nästa. Och vi får inte glömma heller att kliva in i de riktigt stora organisationerna, sticka över till andra sidan Atlanten, sätter en annan press också.
Oh ja.
Berömda uttrycket från Mange, det är skillnad på MMA och UFC, och vi får ju säga att det är skillnad på MMA och Bellator också.
Ja, framförallt idag. Nu har ju Bellator börjat växla upp. Det är fler organisationer som har det. Vilket vi ska komma till strax.
Ja, precis. Ja, men superspännande. Vi håller såklart tummarna för Malin Hermansson, och hon kommer tillbaka, och kommer tillbaka ännu starkare och ännu bättre. Dags att blicka framåt mot helgen.
Nej, vi måste ta upp Big Pretty och
Razorblades. Ja.
Väldigt dålig stämning på invägningen. Curtis Blades höll tand för tunga och visade sitt missnöje genom ett ganska surt minspel, men han nappade liksom inte på Big Prettys bullshit, i brist på bättre ord. Men som han lekte med honom i buren, och han, det var ju väldigt tydligt att han valde att inte avsluta honom. Vilket han också efteråt klargjorde, att nej, jag ville spöa dig en hel matchtid och bara leka med er. Vilket han också gjorde. Han använde ju honom, jag tror hans exakta ord var, jag vet inte om jag kommer få skäll för det här i eten, men hans exakta ord var, I made you my bitch. Det stämde ganska bra. Big Pretty var rätt så lam efter, det var inte så mycket att komma tillbaka med.
Nej, han blev ju, alltså det var ett av kasten.
Det var en 10-6 rond bland annat.
Ja, han vann väl 25-30 var det någon som gav.
30-25 var någon rond liksom. Då måste det vara en 10-6 rond där i någonstans, tror jag. Det var inte schysst liksom.
Och jag vet, det var något kast han gjorde där Big Pretty landade på rygg, och där tänkte jag, måste ju all luft från flera veckor ha flygit.
Ja, pick-upen, ja, den var ju helt galen.
Ja. Nej, vad tror du händer med Blades nu?
Blades måste få en liksom topp 3. Det är inget snack, alltså, han måste få en topp 3. Vad han har gjort med, vad han gjorde med Overeem och vad han gjorde nu, och han måste ha en topp 3. Och hans sätt att fightas, väldigt komplett i tungvikten, alltså. Det är en snyggare fiffig. Jag tycker han öppnade matchen briljant, rörde sig lite boxningsryck och väldigt snygg placering, slog helt okej i början. Alltså, han kommer bli farlig, och han är fortfarande ung i sin karriär. Han utvecklas från match till match. Det är liksom inte någon stor luft som bara spelar på sina styrkor. Han utvecklas fortfarande. Jag vill se honom mot Stipe instantly typ. Det vore kul. Eller Junior Dos Santos för en del, för jag tror att han tar ner Dos Santos. Det blir spännande.
Har de mötts?
Nej, jag tror inte det.
De har inte det.
Nej. Och grejen är att så här, det vi inte får glömma med honom var att han tog ju full power av Mark Hunt i rond 1 när de möttes. Och red ut det, korrade gameplanen och gjorde brottningsmatch av det sen. Han kan repetera det mot Junior Dos Santos.
Ja, spännande match.
Rolig.
För jag vill också minnas att den inte har gått. Men det är det. När det är så mycket MMA till slut, det blir ett mishmash att försöka komma ihåg allting.
Jag har gett upp, jag har grått skägg, jag låter det vara.
Ja, ska vi blicka fram mot Helens gala?
Det tycker jag.
Grymt. Vi har alltså Edson Barbosa mot Justin Gaethje.
Jag kan inte prata längre för jag är för upphetsad.
Ja, jag sa det i sändningen sist. Jag har omöjligt, och jag gillar inte att utnyttja ordet omöjligt för mycket, men det är omöjligt för mig att se att det där kommer bli en tråkig match.
Ja, eller att det går tiden ut, ärligt talat. Fem ronder med de två. Ha det bra, det kommer aldrig hända. Alltså det går inte att jinxa det, då slutar jag. Liksom. Det är helt omöjligt. Plus att jag undrar om det där kommer falla under allmänt åtal på något sätt, för det där är inte schysst.
Justin Gaethje har 19 vinster, 2 förluster, och de 2 förlusterna åkte han på ganska nyligen. Det var mot Eddie Alvarez och Dustin Poirier. Båda var knockouter. Sen mötte han James Vick i augusti förra året, avslutade honom endast 1-27 in i den första ronden med en knockout av dess like. Och nu kliver han in i den här matchen mot Edson Barbosa. Barbosa i sin tur har 20 vinster, varav 12 knockouter. Det känns som att alla de knockouterna är highlight reels. Han åkte på 2 förluster också. Domslutsförlust mot Khabib, en TKO av Kevin Lee. Och sen vann han mot Dan Hooker, det som kan ha varit förra årets i alla fall århundradets största hjärta från Dan Hooker.
Ja, och också kanske under allmänt åtal. Ja. Somebody call the police.
Nej, det var, han åkte på så mycket stryk, fortsatt att gå framåt. Till slut så var det för många slag mot kroppen som ackumulerade. Så egentligen borde redan det första ha varit ett avslut. Men Dan Hooker var inte redo.
Men vad det säger mig, det är också att Edson Barbosa inte har några bekymmer att fortsätta det omslåt. För att Dan Hooker gjorde i den matchen vad Justin Gaethje gör. Mm. Fast Dan Hooker är bättre än Justin Gaethje på fötterna. Och längre och har bättre reach. Så att jag har svårt att se Justin Gaethje att han, jag tror inte han kommer nå Barbosa. Jag tror att det är det som kommer vara grejen.
Ja, och den här matchen känner jag också intressant av många, många, en till faktor som är ett litet frågetecken om det här är någonting som har gått in i Gaethjes huvud. Kommer han utnyttja brottningen?
Ja. Ja, det är den eviga frågan. Killen är sån All American. Han är en NCAA Division 1 All American wrestler. Det betyder att han är topp 7 i landet i USA:s högsta brottningsdivision. Då är man världselit. Då är man världsligt, då är man och nosar på landslaget i ett av jordens bästa landslag i fristil. Hur han inte använder sin brottning kan jag inte ta in. Men är det någon gång han ska göra det, så är det mot Edson Barbosa, som också har förluster mot grapplers.
Ja. Jag fattar inte att han inte gör det. Och där börjar jag stamma till och med. Kommer han göra det mot Edson Barbosa? Det är för mig ett jättestort frågetecken, för det, han skulle ju chocka alla ifall han faktiskt började brottas mot Edson Barbosa.
Det skulle vara knas, tror jag.
Och jag tror att det skulle kunna vara liksom vinstlotten för honom. Däremot så här lite svårt att se att han faktiskt vinner en slagduell mot Edson Barbosa.
Ja, det skulle vara potentiellt slagduellen eftersom Barbosa har lite suspekt haka. Men jag vet inte, han ska ta sig förbi sparkarna också. Mm. Det är lite det som är, han ska ta sig förbi de där sparkarna. Jag vet inte hur han ska lyckas med det.
Nej, som sagt, stora frågetecknet. Kommer det bli Fight of the Night igen när Gaethje där inne? Det verkar som att han plockar in det mer eller mindre varje gång. Jag vill faktiskt minnas att han har fått en bonus vid alla sina matcher.
Han har gjort 3 UFC, Michael Johnson, Eddie Alvarez och...
4.
4 till och med. Han har fått en bonus varje gång.
Han har 2-2 i UFC.
Det är bra pengar för det alltså. Ja. Bara där är $200,000. Mm. Det är rätt ok alltså, på 4 matcher. Det går bra. Liksom. Ja. Plus sin agage.
Ja, spännande match hur som helst. Det är 6 matcher totalt på det kortet och det här är då den sista huvudmatchen på kortet. Co-main däremot, där blir det ju extra spännande för oss här i Sverige. Jack Hermansson, 18 vinster, 4 förluster med 11 knockouter och 4 stycken submission-vinster, tar sig an David Branch. En liten intressant kuriosa just den här matchen är att den senaste förlusten för Hermansson är Thiago Santos. Vad gäller David Branch, hans senaste vinst är Thiago Santos.
Mm, spännande.
Ja, jag vet inte. David Branch har i alla fall 22 vinster, 6 knockouter, 7 submission vinster och på 5 stycken förluster. Förlorade sin retur. Nej, förlåt, det var hans andra match i UFC. Strunt i det. Fast de går lite hand i hand, så jag tar upp den då. Han har en förlust mot Luke Rockhold som besegrar honom i rond 2. Anledningen till att jag tar upp det är att Rockhold tog rygg och jobbade med mycket ground and pound. Precis det som Jack Hermansson är så oerhört bra på att göra. Lyckas ta ryggen och ground and pounda ut sina motståndare.
Jag tror Jack Hermansson tar den här så fort han får, eller får, så fort han skapar en clinch, då tror jag att han vinner den här matchen. För där, som du säger, där är han fruktansvärd. Och när det handlar om självförtroende boosters, Jack Hermanssons match mot Thales Leites, när han har gjort en sån match, då kan han ta sig igenom vad som helst. Det betyder inte att han alltid kommer göra det, men han kommer alltid försöka med all sin kapacitet, för han vet att det går att göra. David Branch har ingen sån match än så länge. Han vet inte riktigt vart hans gräns och vart hans kapacitet liksom börjar ta slut. Det vet Jack, och det är ett självförtroende i det. Sen skulle jag bara vilja fråga Jack offentligt, varför är det bara en norsk flagga nu? Det tycker jag är lite jobbigt.
Han har flyttat dit permanent.
Ja, nej, nej. Här, vi ger inte upp adoptivrätten.
Nej, det gör vi inte. Vi behåller Hermansson ändå, vare sig han vill eller inte.
Exakt.
Det funkar liksom inte att bara byta ut flagga och tro att man slipper oss.
Nej.
Det går inte till på det sättet. Nej. Men en sak jag vill lyfta där också, det är det att när du ändå säger det, så känns det som att David Branch har en mycket, eller han är en quitter. När det blir jobbigt så ger han upp. Det går inte att säga om Jack Hermansson efter just Dallas Latest incidenten. Men David Branch, när det kan bli lite för tufft, då blir det jobbigt.
Han viker sig lite grann.
Ja, lite som en Rockhold.
Ja, faktiskt.
Där fanns det tecken på att när det blev jobbigt så då började han inte sträta emot för mycket.
Han kämpar aldrig riktigt för att behålla plan A. Han har väldigt fort att komma till plan B och kanske överger den snabbt för plan C. Jack planerar plan A konstant, och hans plan B är: hur kommer jag tillbaka till plan A?
Och det här är intressant också, att han är nummer 11 rankad, David Branch. Nu har ju verkligen Jack Hermansson en oerhört stor chans att kliva in i rankingen i mellanvikt.
Oh ja.
Vilket är stort.
Det behövs.
Det är stort, och det är inte heller den enklaste viktklassen.
Det är inte heller det, nej.
För att under David Branch nu rankad 11, så nu leker vi med tanken att Jack Hermansson vinner. Då har vi 10 Tavares, 9 Jared Cannonier, som senast besegrade David Branch. Derek Brunson 8, Paulo Costa 7, Chris Weidman 6, Adesanya 5, Kelvin Gastelum 4. De två gör upp på interimbältet om cirka 3 veckor. Ronaldo Sosa 3, Luke Rockhold 2. Men Luke Rockhold ska ju kliva upp nu och möta Jan Blahovic, är klart, så han kommer nog försvinna från rankingen, så det kommer bli en rotation där. Sen har vi Joel Romero 1, och så var då Robert Whittaker som mästare.
Ja, det är inte en superskojig lista namn, alltså. Nej, eller för oss är det hysteriskt mycket. Det kommer gå åt så mycket chips, och det kommer hålla så många tummar. Och oj, 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 vad det kommer vara spännande.
Ja, tuff division, och det behövs svenska där, för vi vill kunna heja lite mer på våra svenskar även i den viktklassen. Vad tror du, blir det, hur stor fight of the night potential sitter Hermansson och Branch på?
0, eftersom Gaethje och Barbosa är på kortet. Jag är ledsen. Jag skulle verkligen vilja säga mycket mer, men ha det bra allihopa.
Ja, det är en tuff konkurrens.
Den är tagen.
Riktigt, riktigt tuff. One kommenterade vi här för några veckor sedan, och nu One är ju högaktuellt just den här helgen, den här söndagen, på grund av att Eddie Alvarez och Demetrius Johnson gör sina debuter i organisationen. För vi vet ju alla att Eddie Alvarez och DJ, fast jag vet inte, var det traden, var den DJ mot
DJ
Ben Askren?
DJ mot Askren var traden. Eddie Alvarez gick som free agent.
Just det. Eddie Alvarez möter i alla fall Timofey Nastjukin från Ryssland, som har 12 vinster, 6 knockouter, 4 stycken submission-vinster. Okej, kliver in med en förlust i ryggen, en knockout, har blivit avslutad i alla sina förluster, 2 knockouter, 2 stycken submissionvinster. Det blir intressant att se, för det här blir dels ett litet nytt regelsystem.
Svar ja.
För dem också. Det ska bli väldigt intressant att se Alvarez och DJ, hur de hanteras på marken när det finns möjligheter att faktiskt också skicka knän.
DJ kommer vara katastroffarlig. Alltså det kommer vara läskigt att titta på dem. Jag har tjatat om det. Jag tänker repa skivan någon gång och säga det kommer nog falla under allmänt åtal. Får inte glömma att Matt Hume, som är DJs tränare, Matt Hume är också technical advisor för hela One och var med och skapade regelsystemet. Jag törs säga att Demetrius Johnson kan det regelsystemet. Demetrius Johnsons absolut bästa träningspartner är Bibiano Fernandez, som har tävlat för One sedan Urakaipa. De sparras regelbundet, så Demetrius kan det regelsystemet som ett rinnande vatten redan. Det är läskigt. Eddie Alvarez har ett nickname som är The Underground King. Det är inte för att han spelar street basketball.
Kanske street baseball.
Ja, kan vara det, eller street hockey möjligtvis. Men oavsett, så det kommer vara rätt tryggt för honom. Hans senaste match var väl highlight-mordet av Justin Gaethje?
Ja, det exakt. Var det. Och han är ju van. Han skickade ju också ett olagligt knä på Dustin Poirier.
Inga konstigheter.
Det där så tror jag inte blir något problem.
Nej, han har inga större bekymmer med att slåss där. Det som är coolt med One, den här galan heter A New Era. Det är deras supersatsning. De har signat bra namn i, får man väl lugnt säga, Demetrius Johnson och Eddie Alvarez. De har fått dit Sage Northcutt, som de ser som ett framtidshopp. Det kan man väl hålla med om. De har fått dit en legend i Vitor Belfort. Det får man spekulera om hur bra det var. Men de har en massa människor. Main eventet på det här kortet är Shinya Aoki som fightar som en titel för folk som har hängt med från back in the days. De har en ny superstjärna som de försöker bygga i Gary Tonnon, supergrapplern som har sadlat om till MMA går sin fjärde match. Obesegrad hittills. För alla som följer grapplingvärlden så Danny Herdeth skåd gör nu entré på riktigt och börjar möta riktigt motstånd. Det är en bra tryck på honom. De har växlat upp liksom. Och att de går i Tokyo är stort.
Har de varit i Tokyo tidigare?
Nej, det här är deras sätt att äntra Japan och ge Rising a run for their money liksom.
Mm. För jag vet att de ska producera cirka 30, eller om det är prick 30 event det här året. De har ju redan gjort ett gäng då, men de siktar på 30 och kollar vi på UFC som kommer ligga på 40 plus, jag tror nog att de kommer ligga på strax under 50 event UFC i år.
Ja, det är en del MMA framför
oss. Det är riktigt, riktigt mycket MMA och jag vet också att UFC håller just nu på att planera på, är det 3 stycken Performance Institute som ska öppna?
Ja, ett
är
i Shanghai.
Kina eller är det Asien?
Nej, ett i Shanghai vet jag. Ryktesmässigt så kommer de öppna ett i Tokyo och sen har jag också hört att det ska in ett någonstans i Mellanöstern. Jag gissar på typ Saudi eller Dubai eller någonting.
Ja, okej. Okay. Sen vet jag att Mexiko också skulle också få om det var en eller två.
Det är fiffigt av dem. Ja. Det är riktigt fiffigt.
Så det håller på att öppnas upp och de säger väl att det första i, om det då är Shanghai som du nämnde. Ja,
det är Shanghai, det är spikat.
Mm, den skulle väl vara 3 gånger större än den i Vegas.
Exakt.
Ja, jag känner bara att man helt plötsligt stack tankarna iväg på hur ser det ut? hur kommer det bli?
Hur får man bo där?
Ja. Definitivt. Nej, men riktigt, riktigt mäktigt. Och det intressanta där blir ju också att då kommer UFC absolut börja scouta mycket, mycket mer talang också.
Ja.
I Asien. Jag väntar nästan lite på bara att UFC kommer börja producera ännu mer Europagaler.
Mm.
Som är fri, alltså inte fristående från UFC, men som ändå inte liksom kanske är så låsta till UFC att de kan till och med också gå dagar då det går en vanlig UFC-gala i USA. Förstår jag menar?
Absolut.
Mer galer som börjar rulla. Lite.
Jag tror att det kommer hända. Jag tror också att men tittar man på Dana White är ett boxningsfan av rang. Mm. Han har skapat Suffa Boxing också av en anledning. Han förstår vad som har byggt boxningen väldigt stort och det att göra champs versus champs. Jag tror att han kommer bygga lokala champs. En Europamästare kommer kunna möta en världsmästare om en världsmästartitel, men du måste ta en Europatitel först och en asiatisk mästare och så vidare och så vidare och så vidare. De kunna ha, ja, men för att möta världsmästaren så får den asiatiska mästaren och den europeiska mästaren mötas om ett bälte. Jag ser inte det här som en omöjlig utveckling på bara så 5 år.
Nej. Inte jag heller, för jag tycker ändå att pratet går om det. Nu har han skrivit på ett ytterligare kontrakt med, ja, det låter kul att han har blivit signad av UFC igen.
Ja, det
känns som att han är UFC. Men han och Ari Manuel, eller vad han heter, va, har kommit överens om 7 år till.
Exakt.
Och jag vet också att de, jag vet inte om de redan bygger på den eller om de ska bygga även en arena i Vegas där de ska kunna producera egna event. Och där vill de producera nog både boxning, jag tror att de kommer vilja hålla tough-finaler, jag tror att det är också ett sätt att utveckla Tuesday Night Contender Series. Dana White har ju sagt det flera gånger att jag skulle kunna göra Tuesday Night Contender Series varenda vecka.
Mm.
Jag tror att de sakerna kommer börja växa mycket, mycket mer, och Contender Series har ju även fått en egen version, ja, en identisk kopia, bara att det är Contender Series Brasil.
Exakt.
Som har gått en säsong, tror jag, va?
För de har ju sålt konceptet.
Precis. För de har gjort 2, tror jag, bara. Det började för 2 år sedan här, men nu i sommar kommer nästa. Ja, jag tror att det definitionen, folk säger fortfarande, tränare UFC. Jag tror bara att det kommer bli ännu mer tränare UFC.
Ja, verkligen.
De kommer ta över hela konceptet. Så jag tror att vi har, eller jag är rätt säker på att vi har några riktigt intressanta år att se fram emot. Mm. Och jag tror att vi kommer kunna börja se fler och fler europeiska galer som är UFC-producerare. Och jag tror att det kommer komma mer Asien. Det här är nog bara början på vad de vill. Vad
men
de vill
fortfarande, skapa. Vi nosade på det förut. Min dröm är när de kliver in i Västafrika.
Ja, jo,
alltså återigen, kära lyssnare, googla liksom Gambia wrestling, Senegal wrestling, Ivory Coast wrestling. Googla det här, videogooglar, bara kolla på klippen och så kan vi ha lite tittarfrågor på det.
Ja,
eller
det var så roligt,
frågor, menar jag.
För jag såg ett klipp när Brian Callen pratade om senegalesisk brottning med Rogan. Och Rogan hade faktiskt inte sett senegalesisk brottning. Och när det började, de lyckades ta fram ett väldigt dåligt klipp där det tog otroligt lång tid innan det hände något. Så han var så här, vad gör de? They're only handfighting. Men folk, återigen, om ni har missat det här, så lyssna inte bara på Rogans missuppfattning, lyssna på mig, Valdo och Brian Callen, kolla upp senegalesisk brottning. Ah, tjena, det är helt galet när det är bra matcher, då är det helt, ja, det där är framtida.
Den talangpoolen.
Ja.
Ja.
Jag tror att det kommer nu. Jag tyckte de nämnde att de är intresserade av att åka till Nigeria. Jag tror nu med Kamaru Usman som champ. Och skulle nu Israel Adesanya också plocka ett interimbälte, då tror jag de har en raka nyckeln till Nigeria.
Nu till helgen har du både Sadiq Yusuf och vad heter han nu då? Nchekwo. Det är två nigerianer på helgens kort. Så att all of a sudden when it rains it pours, alltså, jag tror att det kommer bli stökigt.
Ja. Nej, väldigt, väldigt spännande. Det är en ljus framtid för oss MMA-fans, får vi i alla fall säga. Där har vi faktiskt gått igenom all MMA, insåg jag. I alla fall det som vi har att se fram emot nu i helgen.
Frågor?
Ja, vi, det här programmet har rullat snabbt. Vi kom igenom, gick igenom allting snabbt. Vi ska se. Lyssna frågor. Nu kör vi. Andreas Karlsson. Grym podd som alltid. Tack så mycket. Har två frågor som jag tänkt på att ta. 1. Varför står Wonderboy och Gunnar Nelson med händerna vid midjan i deras karate-stil i MMA? Vad är fördelar, nackdelar med detta?
För att de står på en distans där de inte kan bli slagna och sparkade i huvudet, tycker de. Och vilket gör att det du når på dem, det är lättast för dem att flytta ut huvudet utanför slagdistans. Då drar man tillbaka händerna och kan komma tillbaka med dem lätt. Plus att händerna inte tröttnar. Hålla upp händerna gör att du får kött i axeln. Till slut kommer du behöva skaka loss armarna och så slår du lite lösare. Du slår snabbare från midjan längre tid än du gör från uppifrån guard, så att säga. I gengäld måste du hålla dig längre ut. Så det är inte svårare än så. De jobbar med det långa, långa, långa sträckan med det raka, långa slaget. Då behöver du inte vara garderad, för du står utanför slagdistans helt enkelt.
Mm, bra, Andreas. Fick du svara på din första fråga? Den här var också bra, för det här tror jag är en fråga som väldigt många egentligen undrar. Vad är skillnaden mellan jiu-jitsu, Japan och brasiliansk jiu-jitsu?
Slag och spark, kan man väl säga. Men förenklat så är den brasilianska jiu-jitsun har sitt ursprung eller systerskap, broderskap med vad som idag heter kosen judo, som är en mycket mer markbaserad judo. Man fortsätter fighten på marken mycket, mycket mer utvecklat än vad man gör i till exempel den olympiska judon, där man har några få sekunder på sig. Till exempel kan man dra gard. Det kan man inte göra i olympisk judo. Den japanska jiu-jitsun innefattar i tävlingsform oftast slag och spark. Det finns även traditionellt i den traditionella japanska jiu-jitsun även vapenträning såsom stav, kniv etc. Så den är väl lite mer traditionsenligt en blandning av karate och judo, skulle man kunna kalla den, med lite ground fighting. Den brasilianska jiu-jitsun är extremt nischad. Det finns ett litet självförsvarssystem, om än bra, med lite försvar mot påk och kniv och picka och sådär. Men idag så är brasilianska jiu-jitsun sportform huvudsakligen, som på fötterna ser ut som en blandning mellan judo, sambo och fristidsbrottning, och på marken så är det positionsbaserade attacker mot lås och hals.
Ja, där fick du ytterligare ett svar. Nu ska vi se. Den här var faktiskt bra. Det här från Instagram. Kevin Andersson. Vad tror ni om Sadebosy i PFLs välteviktsturnering? Jag ser alltid ljust på Sadebo när han kliver in i någonting. Jag tycker det är en av våra faktiskt väldigt underhållande fighter som vi har här från Sverige. Jag gillar att han har kommit till en större organisation, och alla vet att PFL, mycket pengar om man vinner det. Det är väl $1 million i vinstpotten. Och då får du även också betalt såklart för alla matcher som du går under tiden, vilket också kan generera bra pengar. Det tuffa lite den turneringen är att det är några gånger så får du möjligheten att fightas två gånger om dagen. Och det är inte alla jättevana vid längre. Det var ju vanligare när det här började.
Alltså när jag var ung.
Exakt.
Nej, men vad ska man säga? I min värld så tänker jag också att Sadebo har ju konstant bara strävat efter utveckling i hela sin kampsportskarriär. Han har ju bara utvecklats och varit en lysande stjärna hela tiden. Jag tror att det kommer också vara det som man gör att man med gott samvete kan säga att det kommer nog gå ganska bra. För har vi lärt oss någonting av Sadebos förra PFL-prylar, så var att grapplingen lämnade lite att önska. Men knowing Sadebo så är det något han har jobbat fruktansvärt mycket på i så fall, just av den anledningen.
Jag vet att han till och från också brukar träna lite med Illir och köra med honom. De två hjälper varandra. Så jag tror nog att Illir, att ha Illir över sig på backen, det är nog också en ganska bra skola.
Alternativt supertraumatiserande. Och därmed motiverande att inte hamna där.
Beroende på hur snäll Illir väljer att vara. Gymjocke, nu när Kevin Lee och Edson Barbosa blivit matchade, vem blir nästa för Gillespie? Bra fråga. Jag har inte så här värsta bra svaret på den frågan. Känner jag själv? Har du någon?
Nej, jag kände att det borde varit dem. Alltså.
Ja.
Jag vet inte riktigt. UFC sitter på en plan vi inte har kristallklart framför oss.
Ska titta lite snabbt här på, han är rankad 11. Alltså det otroliga är ju att typ alla är ju matchade och Anthony Pettis bör, som är 8 då, bör ju nu, jag vet, det är inte helt solklart om Pettis stannar i lättvikt eller välter. Han har hintat om att om det skulle bli ett möte med till exempel Nate Diaz, då vill han ha den i lättvikt. Mm. Om det blev, de har också diskuterat det, såklart McGregor, men McGregor kallar ut alla som vinner nu på en helg. Aya Quinta är matchad, Kevin Lee är matchad, Dustin Poirier är matchad, Tony Ferguson behöver ju inte ens räkna med just nu, inte Conor McGregor heller riktigt.
Nej, alltså...
Nej, det finns ingen. Det är om han möter någon högre upp. Alexander Hernandez är ovanför honom. Jag tycker fortfarande att David Tamer borde få ett möte med Alex Hernandez för att kunna hoppa in i rankingen på det sättet.
Jag vet inte, men Gillespie borde få... Jag tycker alltså Gillespie skulle kunna möta Pettis.
Ja.
Det är inte för långt bort, tycker jag. Ge Pettis ett 12-veckors camp nu, så kan vi få ha det så.
Charles Oliveira rankad 15, det är om han möter Gillespie. Det är ju på ett sätt kan vara en ganska intressant match.
Ja,
också.
Det är en intressant match, men jag tror att den ärligt talat är dum för Gillespie. För att då måste han hålla sig stor. Om jag var Gillespies management hade jag inte velat ha den matchen.
Nej, vi får se vad det blir. Ledsen Jocke, vi har inget konkret svar, för att när man börjar titta igenom rankingen så är faktiskt mer eller mindre alla under Gillespie just nu har...
Nu ska vi se, alltså vi svarar på lyssnarfrågor som vi ställer frågor, är det då talarfrågor? För då har jag en talarfråga till Gymjocke.
Ja, sure.
Vem tycker du Gillespie ska möta?
Ja.
Skriv gärna.
Gymjocke, skicka in ditt svar. Vi tar den här eftersom att vi ändå nämnde det. Jakob, han frågar här, vad tycker ni om Pettis och Conor McGregor? Jag personligen tycker ingenting, för att det känns som att... Alltså, och jag kommer lägga det här även på Nate Diaz. När folk bara hintar om att komma tillbaka men aldrig kommer tillbaka, då blir det jävligt ointressant. När det blir klart att de är tillbaks, då känner jag att det blir kul att diskutera.
Ja, det är lite samma med McGregor som med Diaz där faktiskt. Jag håller med. Jag, idrottsmässigt, om den skulle bli av, ja, lite spännande. Pettis, en bra glad Pettis, roligt mot McGregor. Det kommer i alla fall vara en ny verktygslåda att ta ställning till för McGregor. Så absolut roligt. Jag skulle inte bli förvånad om McGregor faktiskt väljer att brottas, givet hur bra han faktiskt var på brottningen, om än underlägsen. Men det var mot ett djur i Khabib Nurmagomedov. Men jag försökte verkligen under den matchen också credda McGregor, för att hans brottning såg fruktansvärt bra ut. Den såg bara fortfarande mycket sämre ut än McGregors, men den är garanterat bättre än Pettis.
Ja, jag vet att vissa lyssnare där blev lite arga just för att vi snackade mycket om att McGregor ändå klarade det. Men sanningen var ju den. Jag tyckte DC tog upp det jättebra i en intervju, och anledningen till att jag också lyfte DC här för att han tillhör samma camp som Khabib.
Ah, ja.
Men han sa det, att Khabib var tvungen att inte bara ta det till nivå 2, 3, 4. Han gick högt. För han bara, men till slut så blir det in the end you're lost in the sauce. Men han bara ändå, han bara, McGregor,
han tog ju dem på djupt vatten. Det var snyggt. Och som sagt, det är fortfarande underlägsen Khabib. Men jag tror att han är bättre än Pettis. Så att jag skulle vilja se honom brottas med Pettis faktiskt.
Ja, det hade varit väldigt spännande faktiskt.
Det tycker jag.
Okej, Mario Slattis, här har vi, vems ben ger vika först, Gaethje eller Barbosas?
Ben?
Vems som är, ben ger vika först?
Som att man blir groggy eller liksom, vad menar du? För att,
jag tror han syftar på low kicks.
Ja, okej, okay. Det blir Gaethje. Jag skiter i allt, det blir Gaethje. Gaethje har 0 knockouter på low kicks, rätta mig jättegärna om jag fel. Barbosa har i UFC 4 tror jag, så att, ha det bra med det i alla fall.
Ja, jag tror faktiskt också att det är Gaethje där som är vika. Ja, när vi ändå har DC på våra tankar, så har vi Isak här som har frågat, om det blir DC versus Lesnar, hur tror ni att det kommer gå? Alltså jag är en fan av den matchen, förlåt. Alltså, nej, jag älskar så. Den matchen för att jag älskar att DC kan få pengar. Men utöver det så hatar jag den matchen.
Ja, jag gör också det, tyvärr. Det är också så här, det finns en så tråkig regel, men generellt så är det så att den större brottaren vinner när de är elitbrottare. Punkt. Det, jag tror inte att DC lyckas hålla Brock borta på samma sätt som Cain Velasquez gjorde, för han är mindre. Bara det tror jag kommer vara problemet. Vill jag säga det här, tycker jag att det är etiskt försvarbart, så är det nej. Finns det en atom i min kropp som vill att Brock ska vinna? Nej. Hela jag skulle vilja svara att DC mördar honom, men jag är inte så säker tyvärr.
Nej. Jag försöker bara komma med något vettigare att säga än att bara säga fan vad jag inte är intresserad av att det blir av. Och det finns två saker här. Det är att DC också är mästare, vilket innebär då vinner Lesnar och så är han helt plötsligt mästare. Jag tycker inte att han är den personen som förtjänar att komma in och fighta som en titel på det här sättet.
Nej, vad ska han göra? Alltså, sluta bara.
Nej, men
lägg bara av.
Ja, nej, jag gillar det inte. Men jag blir glad om DC får en möjlighet att tjäna cash och sen kunna pensionera sig. Det är helt fine. Men
Whitney Houston sa det bäst. It's not right, but it's okay.
Ja, lite så. Isak tar faktiskt upp en till sak som jag faktiskt glömde ta upp tidigare här. Volkan har ju gått ut på att han kommer till Stockholm. På sin Instagram. Han hade strykit över We are coming till I am coming. Och då blir frågan från Isak: blir det illir mot Volkan? Och det var nog lite min spontana tanke själv när jag såg det.
Fantastiskt. Ja? Det vore fantastiskt. Jätterolig matchning. Jag försökte också under sändningen att krädda Volkan. Alltså han... Volkan har verkligen gjort sin hemläxa. Sen om det betyder att han är geni MMA-utövare, nej. Men han är inte endimensionell längre.
Nej.
Och det hatten av, alltså. Det krädd ska dit krädd ska. Volkan har gjort sin läxa, utvecklats, och jag tycker han blev rånad på resultatet. Jag skulle jättegärna se Volkan mot Illy. Det vore jättekul.
Och där vill jag också bara lyfta att Jim Crute, som besegrade Sam Alvey sist när de var i Australien, han har också gått ut och sagt att han jättegärna vill möta Illy. Han sa det: jag respekterar dig så pass mycket att jag är redo att åka till ditt hemland för att möta dig. Jag tyckte det var en ganska rolig kommentar. Ja,
och från Australien är det faktiskt någonting.
Ja, det är långt.
Det är en jobbig jetlag. Hur mycket tidsskillnad är det? Ett halvt dygn.
Jag trodde det var ett halvår, men okej.
Ja, nej, det är det inte.
Så här, det här är ändå ganska bra. Isak igen, tack för alla frågor, Isak. Det är grymt att du pepprar, och du har faktiskt tagit upp några riktigt bra frågor här. Hur funkar reglerna i UFC när man missar vikten? Får man straff och så vidare? Man får en böter. Och det är en procentuell böter som kan variera lite från dels... Jag tror att de varierar både från delstat och land. Standard brukar vara 20%. Jag har sett att den har blivit högre.
Ibland 30.
Precis. Ja. Att den har varit 30. Sen om den går högre än det, det vet jag inte. Jag tycker personligen att den borde gå mycket högre än 20.
Jag tycker också. Jag tycker man ska kunna ta 60.
Ja.
Alltså du får lite show money som du i praktiken kommer behöva ge till dina tränare. För att you had one job. Ja. Alltså på riktigt, you had one job. Show up to fight.
Och jag tycker också att det ska liksom svida lite mer. För man har märkt det som Mackenzie Dern missar vikten. Och hon fick nog 30% tror jag. För jag tror att det var när hon var i Brasilien som det var 30%.
Ja.
Men det är också, det spelar ingen roll. För att när hon väl har vunnit så hon på något sätt tjänar tillbaka de pengarna. Men jag tror att om procenten är som du säger 60%, då är det en annan femma. Eller så vi säger så här: 20% eller 30%. Men vinner du, då går vinsten till din motståndare.
Ja, pengarna, ja. Det vore verkligen så. Spännande också är så här, det är en dialog, den kan vi ta upp i ett annat avsnitt. Men det var ju den gode Mark Hunt som förde ett korståg på slutet av sin karriär mot UFC. Det är roligt att UFC straffar att folk inte klarar vikten genom att ge en del av gaget till motståndaren. Men om man är dopad, då händer inte det.
Nej, det är jättekonstigt.
Det är jättekonstigt. Brock Lesnar attackdopad mot Mark Hunt, dopad bortom förståelse.
Ja.
Får behålla hela gaget och pay-per-view-procenten. Hade han däremot missat vikten med kilo, då hade Mark Hunt fått 20% av hans pengar. Mm. Inte det superkonstigt?
Regelverk, där är det ju väldigt luddigt, och de har ju otroligt mycket att jobba på vad gäller de här sakerna. En sak som jag faktiskt gillar väldigt mycket från Pride, nu vet inte jag om One har den här regeln eller inte.
Gula kort.
Ja. Och redan där tror jag att det var att om de inte...
Ja, det var pengar från gaget.
Precis,
direkt.
Och då tror jag det var 10%.
Ryzen har det.
Vid Engage, om det var att de inte fightades, då fick de en varning och sen vid nästa varning, då rök 10% av gaget.
Till motståndaren.
Ja, och det tycker jag är bra. Jag tycker att det ska finnas en sån sak, för ibland ser man lite att det blir för mycket. Folk backar, och då ska det dras pengar direkt. Nu ska vi se. Om man tänker att en Askren rematch skulle vara off-radar, vem bör Lawler möta härnäst? Steven Thompson sa faktiskt innan sin match, det verkade som att det var både vid vinst eller förlust, så ville han jättegärna möta Robbie Lawler. Så varför inte?
Undrar om han vill det nu?
Ja,
efter...
Nu efter den knockouten, ja. Är ju verkligen frågan.
Så här är det. Pettis gjorde en Lawler på Thompson. Han bet i tandskyddet, vek ner hakan till nyckelbensfästena. Och så promenerade han framåt. Och han gör det ärligt talat mediokert jämfört med Robbie Lawler. För han gör... Robbie Lawler är Robbie Lawler. Mm. Han behöver inte göra en Robbie Lawler.
Göra en sig själv.
Ja, ah, nej.
Sebastian Reyes skriver så här. Thompson har för lite power? Frågetecken. Jag vet inte om det är ett påstående här eller om du undrar om man har för lite power. Fast det blir väl så när man är så pass rörlig, ska vi se, som man är. Han har ju avslutat några med rätt bra tryck.
Det är lite hur man definierar kraft, alltså power. Det handlar ju om den där härliga ekvationen. Det är liksom massa gånger acceleration. Han kanske inte besitter den enorma muskelmassan och tyngden bakom sina tekniker, men han besitter desto mer av accelerationen. Så effekten, det vill säga kraften av vad han skickar, den är fullt adekvat. Det är bara att det inte är riktigt samma sorts där vi tar det tydligaste åt andra hållet. Där Mark Hunt besitter väldigt mycket massa och helt okej acceleration. Då är det precis tvärtom på Thompson. Han besitter inte alls särskilt mycket massa, men fruktansvärt bra acceleration. Och han träffar max i kraftleverans. Han träffar så långt ut som möjligt. Han låter accelerationen pågå så länge som möjligt. Precis när den pikar, där träffar han.
Jag tycker det är mer, för jag tycker ändå alltså när han avslutade Johnny Hendricks.
Ja, det, jag hävdar att det var power det. Alltså. Mm.
Persman Pars skriver så här. Hur mycket påverkas man av coachernas snack, med andra ord coaching, under matchen? Det får du svara på, vad, för du är faktiskt coach.
Ruskigt individuellt. Det finns vissa fighters. Jag hävdar att alla fighters kan coachas. Inklusive de som inte vill. Det gäller bara att veta lite vad behovet och vad de är mottagliga för. Jag har ju haft förmånen, lyckan att bli belagd med ansvaret och tilltron att få coacha. Väldigt ofta handlar det som coach om att lära sig hur liten fightens register blir och känna till det och vad som finns innanför det. För att en coach behöver egentligen inte börja interagera med sin fighter på riktigt förrän den fightern är stressad ute på djupt vatten. Och vad som händer när en fighter är stressad ute på djupt vatten, det är att de skalar av flera lager av sin kunskap och går in på djupet. Där måste coachen vara och leta efter lösningarna. Inte ute i det senaste intränade breddregistret. Utan snarare så här, okej, vilka basbeteenden faller den här fighten tillbaka till? Mm. Hitta de som är trygga. Och när fighten är trygg igen, då kan man börja bredda ut i vad som behöver göras. Ibland räcker det med att se en riktning. Man vet att sin fighter generellt faller tillbaka på backen och lite åt höger, och det är fel. Då kan man ropa vänster, vänster, vänster. Det räcker, det är så pass enkelt. Men generellt så hävdar jag att en coach som har haft en relation med en fighter länge kan coacha en fighter i nästan oavsett omgivning och miljö.
Så man ska inte göra som Edmund Tarverdian och börja ropa head movement för första gången i sin träningskarriär när Ronda Rousey möter Amanda Nunes?
Nej, det kanske inte är grejen.
Persman har en till fråga här. Dana White gick ju loss på en domare förut. Ja, det kan vi säga tack i förra helgen här. Men är det inte UFC själva som väljer domare? Nej, det är faktiskt inte det.
Exakt.
Det är Nevada State, eller det är en olika kommissionen per delstat eller land de är i. Så UFC har faktiskt inget med varken val av poängdomare eller domare i buren att göra. Och det där är nog en ganska stort missförstånd som råder bland speciellt väldigt mycket tittare. De tror att UFC väljer ut allting. Men det gör de inte, för då kan vi verkligen snacka om korruption.
Ja, det hade varit jävligt direkt liksom.
Ja.
Så det går ju inte.
Så nej, det är alltså kommissionen som väljer ut. UFC har ingenting med det valet att göra. Däremot kan ju UFC få ju såklart ha en åsikt om de gillar en domare eller inte.
Ja, ett önskemål verkligen.
Det är ju fritt fram. Sen tror jag att fighters också kan säga nej till en viss domare i buren om de vill.
Vi kan forska det lite grann, men det har funnits olika sådana varianter, åtminstone har försökt, vet jag.
Ja.
Men det man ska vara medveten om också är att Dana White är promotor. För honom är det väldigt viktigt, medvetet eller omedvetet, att en match utspelar sig på ett visst sätt. Han har en emotionell investering som inte alltid är saklig i vad han tycker om domare. Och det är lite förväntat av honom också att faktiskt uttrycka det.
Mm.
Sen om det betyder att det är korrekt eller inte korrekt, eller man ska nog inte lägga supermycket värde i det, mer än att han ser faktiskt över sin investering och i sin yrkesplats, hur han hade hoppats att det skulle vara. Fäst inte för mycket ord i vad han tycker. Ibland är det rätt, absolut. Ibland är det också rätt, fast ur bara en persons perspektiv.
Mm. Hans ord är inte lag. Det är så vi kan summera, gott folk. Det gäller allt man läser.
Till skillnad från mina.
Precis. Men du, Persman tog faktiskt upp en till grej som jag insåg att vi gick faktiskt inte riktigt in på den detaljen.
Mm.
Vad behöver Jack göra för att vinna sin match?
Oj, oj, oj. Jack behöver bygga en clinch. Jag tror vi nosade på det.
Ja.
Men en clinch hade vi velat ha. David Branch är helt okej på händerna. Sparkar sådär. Men helt okej på händerna. Har hyfsat klipp i nävarna. Men jag skulle säga att hans... Jag tror han har svart bälte i bi och så vidare. Jack tror jag potentiellt har ett lila eller ett brunt, men jag tror säga att Jack är en dubbelt så bra grappler.
Mm.
Det är lite skillnader och inflation i olika graderingar. Jack är den bättre grapplern, han är den starka brottan och han är väldigt effektiv på marken. Jag hade velat se en clinch.
Vi nämnde det här lite tidigare också, men det är Ingrid. Jag hoppar över det där med efternamnet igen, trots att du har skrivit till mig personligen, förklarat hur. Men sen när jag läser allting i ett ord så vill jag bara få det till någonting som är väldigt tokigt. Så jag låter det vara. Varför har Jack norsk flagga? Han är ju svensk. Är det för att han bor och tränar i Norge? Alltså det riktiga sanningen är, det var för att han såg alla säsonger av Skam. Och sen så valde han sen valde han att nej, att vara norrman, det är mycket coolare än att vara svensk.
Så det är kämpegrej.
Precis, så det är den inofficiella sanningen som du får här av oss nu. Sen om du vill tro på det, precis som vi nämnde tidigare, det är helt upp till dig och er som lyssnar.
Exakt.
Okej. Marcus, ja men den här är bra. Tidje åkte ju dit för doping. Vad tror ni har hänt? Han som snackat så bra om sin kontroll på sin kost.
Mm.
Jag tog upp lite det här i livechatten. För mig personligen så vill jag nog veta mycket mer vad det är han har åkt dit för.
Mm.
Jag tycker ändå att det är stort att han själv går ut med vad som har hänt. Jag tycker det är stort att han själv väljer att släppa bältet fritt med tanke på vad som har hänt.
Men det för mig är en varningsflagg.
Ja, det är så.
Ja, jag tror att det för mig är en varningsflagg. Det kommer vara någonting som är svårt att försvara etiskt.
Mm.
Annars hade han inte tagit den vägen, tror jag. Jag tycker det, eller ja, spekulerar jag i. Men jag tycker det känns konstigt. Och jag har en magkänsla på att vi har ett till Turinabol-fall, alltså. En till John Jones-are. Turinabol är alltså, och nu generaliserar jag och förenklar lite, men Turinabol är en av få, om inte den enda anabolesteroiden, som är skapad i ett labb för förbättrad idrottsprestation. Den kommer inte från läkemedelsbranschen. Och den är designad för att vara svår att hitta på dopingkontroller. Jag vet inte riktigt, så här, det, man får inte isa den via Viagra eller någonting liksom. Och jag tror att det skulle kunna vara en sån grej.
Mm. Ja, vi får avvakta och höra vad som kommer fram, för jag tror ändå att han kommer väl släppa ut informationen.
Ja, det måste han, någon kommer släppa ut den.
Okej, hörde rykten om Moraes vs. Cejudo för bantamvikttitel. Vad tycker ni och vem vinner? Jag gillar att det är lite clinch mellan dem. Det roliga här är ju att Ali Abdelaziz är ju manager åt båda två. Och det tycker jag märks väldigt tydligt när man hör båda snacka, för att de säger oftast, alla hans fighter har börjat säga samma saker vid alla presskonferenser, alla hans fighter har börjat bete sig mer eller mindre som McGregor gör.
Mm.
Vilket jag tycker är sjukt roligt, för Abdelaziz hatar hela tiden på McGregor, men han kopierar allting McGregor gör och börjar lägga det på sina fighters.
Men det är väl det som är grejen, att den där sortens beteende är den största formen av smicker.
Ja, absolut. Absolut. Och ja, där har vi också, jag vill bara lägga in att där har vi också Kelvin Gastelums roliga utspel med Cejudos bälte, att han var mellanviktsmästare och bla, bla, bla.
I consider myself the champ.
Ja, jätteroligt. Yep. Men vad tror vi om den matchen? Faktiskt ganska intressant. Det är en intressant match om den Cejudo skulle bli av.
Cejudo.
Hur tror du?
Han stänger den. Han stänger hudkontakten. Det är, han gör brottningsmatchen.
1. Nu kommer jag nog säga det lite fel, så ta inte det här citatet för att det är bokstavligen så han sa. Men Henry Cejudo, jag tror han blev intervjuad där, Ariel Helwani, och där säger han att I am the biggest thing right now.
Något sånt.
Och jag kände bara att dude, alltså nej, det är du inte.
Nej, ta det lugnt bara. Om du sitter ner i kanoten så får du inget vatten i stövlarna.
Nej, jag vet inte. Alltså jag har aldrig, jag kan säga att jag har aldrig varit fan av Henry Cejudo. Jag tycker redan sättet han har pratat på innan är någonting som har stört mig lite, för att jag har upplevt att han säger saker för att säga dem, för att de låter bra, inte för att han kanske nödvändigtvis gör som det är. Problemet nu är att han börjar göra raka motsatsen mot allting han sa förut att man skulle göra. Han sa förut, man ska vara en bra förebild, man ska göra det här, man ska inte skitsnacka, man ska absolut inte skitsnacka, man ska inte svära och man ska inte skitsnacka, och så ska man vara en bra förebild. Just nu känner jag att han snackar skit hela tiden. Han går ifrån det här med att vara en... Nej, jag vet inte, det är lite... Man blir äldre och förändras, men han verkar gå åt helt fel håll i sin förändring.
Alternativt så har han fått ett manus av en kille vars som alla fighters gör så.
Ali Abdelaziz.
Kan vara det också.
Ja. Jo, det är självklart, det är ju så. Jag tycker istället att han borde läsa filosofiska böcker istället för att följa det. Ali Abdelaziz, Philosophies of Life. Det är mycket frågor, och det var bra, för det här programmet höll på att bli väldigt kort utan alla frågor. Nu ska vi se. Ja, men kul. Gustav Olsson, vem kommer hålla bantamviktsbältet vid årets slut?
Oj, det är klurigt. Ja. Jag tror Cejudo.
Ja.
Det är man on a mission liksom.
Ja, jag får nog säga pass på den frågan. Jag är inte helt hundra på att det är Cejudo. Det först och främst beror på om han går upp, vilket jag tror att han kommer göra. Det kommer nog bli en match där. Men...
Jussier Formiga vill ju ha kvar honom i vikten. Det är en
såklart
spännande match. Formiga är bra alltså, det är...
Ja, han torskade väl delat mot Cejudo senast.
Exakt.
Och det exakt var hans senaste förlust, om jag inte säger helt fel nu.
Ja,
också.
Exakt.
Då ska vi se här. Vem, okej, det här är från Alexander Olsson. Vem av er skulle ha varit bäst UFC-domare? Fan, jag skulle inte vilja vara UFC-domare. Det är nog så enkelt jag kan summera det, om man säger så.
Menar man inne i buren eller poängdomare?
Nej, jag tolkar det som att det är inne i buren.
Ja, oklart. Jag tror att poängdomare borde vara jag, annars så sitter jag på fel arbetspost liksom. Buren, oklart. Jag är inte tillräckligt blödig, tror jag.
Nej.
Fighter safety first, jag är ju tyvärr från stenåldern, så att jag har ju citerat honom förr, och ibland är jag lite så här, men hörni, ska ni inte bara slåss också då?
Så det är Valdo Yamasaki.
If he dies, he dies.
Precis. Alexander, mitt svar blir nog bara, jag skulle inte ens vilja vara UFC-domare. Jag tycker att det är tillräckligt tufft som det är för de som gör det. Så nu ska vi se.
Jag har däremot inte samma kapacitet frisyrmässigt som Kevin till exempel.
Nej, den tar ju Kevin direkt.
Ja, lätt.
Ja, men den här gillar jag faktiskt. Det är också Alexander Olsson igen. Om ni får ändra eller ta bort... Ja, en regel tolkar jag som, vad skulle det vara? Jag gillar just knän från mark som det finns i One. Det är en regel som jag faktiskt skulle vilja se i UFC.
Knän i huvudet på marken.
Ja, precis.
Ja. Ja, det handlar ju om att lägga till. Tillåta knän i huvudet på marken. Den tycker jag vore rimlig, verkligen. Den här 12-6 elbows. Den måste ju bara bort alltså, på något sätt. Man måste ju kunna få släppa en armbåge liksom neråt bara. Det är inte så farligt verkligen.
Nej, alltså jag tror att det var Big John som pratade om det där. Den regeln kom ifrån
från en karateuppvisning.
Exakt.
Exakt. Det satt några människor från idrottskommissionen och kollade när någon tog fram lite isblock och drog en armbåge neråt och slog sönder lite is. Och bara, det där är livsfarligt, det där kan vi inte tillåta.
Fast har de missat att ett rakt slag också krossar is med knytnäven?
Har de också missat att folk sparkar av baseballträn med skenben och så vidare? Alltså de personerna kanske inte satt på hela kompetensen att skriva reglerna. jag hade velat ändra deras åverkan på regelsystemet var den är, inte bara 12-6 elbows.
Nej, den håller jag med om. Om man verkligen ska ta bort en regel som är satt så, den ser jag också gärna försvinner. Jag har inte riktigt...
Alternativt lägg till knän i skallen på marken, det går också fint.
Ja. Ska säga, sista frågan här kommer från Erik Källgren. Hur ser ni på att så många små fighters som går upp i vikt lyckas väldigt bra på senaste?
De lyckas väldigt bra av blandade anledningar. Det handlar också lite om vem de går upp i vikt mot. vem de ska möta liksom.
Mm. För det gäller ju inte Sergio Pettis direkt.
Nej, det är liksom, vi pratar om Thiago Santos, vi pratar om Anthony Lionheart Smith och så vidare. Vi citerar många som inte är, men de har ju också mött super delvis. Så det har inte varit jordens jobbigaste liksom mottagande i viktklassen. Nej. Så att helt hundra håller jag inte med om det. Med det sagt, finns det fighters som borde gå upp i vikt? Darren Till borde gå upp i vikt. Det finns några stycken som, ja, du borde gå upp i vikt, absolut. Dillashaw borde aldrig gått ner. Det är några stycken liksom. Så att jag tycker att definitivt att det är en dialog värd att ha. Är ett stort fan av invägning ett dygn tidigare? Nej, vägg in på morgonen. Det vore väl absolut rättvisast.
Jo, för jag tycker också att vill man ha liksom en officiell, alltså man kan bara ha en officiell stare down. Om det nu är caset att vi vill ha den här miljögrejen, men ha en invägning den dagen för att se att de ligger liksom på rätt väg.
Där de kommer fightas liksom.
Precis, och sen har man en på fighting-dagen också, och sen har man då en, att man följer dem under de två dagarna så att man ser att det ligger korrekt, och så kan de ha den officiella stare-downen ändå.
Och ärligt talat, med tanke på hur folk håller på med bantning upp och ner och vätska hit och dit, och blunda mörnen nu kära lyssnare, men av och till så fuskas det med dropp fast det är otillåtet etc. Då är det inte så kul att bara, oh shit, är du världsmästare i den här sporten? Absolut, vilken vikt du har? Bantam, vad väger du? 88. Mm. Okej, va? Det är inte schysst liksom. Jag tycker inte att det är riktigt okej. Nu ser det ut så vill man bara hacka i sig det. Men någonstans i mig finns det en idé om att man ska vara ungefär så stor som man fightas i verkligheten också.
Jo, det här har faktiskt folk lyft lite tidigare. Det är det här med att borde man inte kanske gå efter längd också? Och när folk gör lite, som Luis Peña till exempel nu i helgen, han är ju 190 cm lång och tog sig ner till fjärdvikt. Och James Vick är också otroligt lång, nu är han i lättvikt, men där kan bli lite, jag vet inte varför man vill ner så mycket. Jag tror bara att det missgynnar ens fighting i slutändan.
Ja, någonstans är det så. Men jag menar, det är svårt att ge sig på längd. Det är så olika kroppar, men man kan liksom vara endomorf, ektomorf eller mesomorf och allting däremellan. Men jag menar, titta på Ilir, Mark Hunt och DC, som utan bekymmer, i alla fall inte ofarliga tungvikter, så vi vill säga, va?
Nej, definitivt. Nej,
och de är ju lite högre än en tröskel. De är däremot breda som en bredparkerad långtradare. Så att, jag vet inte, längden är svår att ta in i beräkning. Men vikten, den är ju på något sätt konstant i tyngdlagen liksom. Mm.
Ja, vi får se vad det blir för förändringar i de här grejerna, men jag tror inte att de kommer ändra sin invägningsstrategi på UFC, även om jag själv tycker precis som dig, det måste ske någon form av förändring.
Det vore härligt.
För just nu så är det inte rätt som det ser ut. Ja, kära vänner, vi är klara för den här gången. Vi får verkligen tacka alla er som har skickat in lyssnarfrågor. Idag hade vi som sagt otroligt mycket tid också. Vi kunde verkligen djupdyka i var och varenda fråga, mer eller mindre. Er som inte har nämnt, så har vi på något sätt besvarat frågan under sändningens gången då. Eller så har ni skickat samma fråga som någon annan. I vanlig ordning, följ oss gärna på Instagram, MMA-podden. Var med och skicka in lyssnarfrågor. Det finns en möjlighet att mejla in frågor som folk också gör lite till och från. Så det är fritt framför er. Tills nästa gång, ha en jättebra vecka. Hej då!
Adjö.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.